Podplay.
Hej, det är det 218:e avsnittet av den här podden som heter Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Ja, 218 tisdagar på raken faktiskt har ni kunnat lyssna på poliser, för detta poliser och andra som jobbar i närheten av polisyrket. Idag är min gäst inte polis, han jobbar nämligen hos tullen, men jag tycker att Niklas, som han heter, ger oss en bra inblick i vad hans arbete går ut på. Och det finns ju andra myndigheter som faktiskt jobbar mot brottsligheten i Sverige, förutom just polisen. Ja, hjälp mig gärna att hålla den här streaken vid liv. Så har du tips om någon som skulle vara en bra gäst i den här podden Snutsnack, så tipsa mig gärna. Kanske är du själv som känner att du skulle kunna vara en bra gäst. Hör gärna av dig via Facebook eller Instagram. Skicka gärna med telefonnummer till personen som du tycker skulle vara en bra gäst. På Patreon idag så får vi höra Niklas berätta om smuggling av hundar, som ger en ganska otrevlig business. Men där pratar vi lite om det. Ja, för övrigt så vill jag ju bara att du tar det försiktigt där ute, och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning.
13-10-70 kom. 13-10 och den gatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut.
Ja, varmt välkommen till Snutsnack, Niklas.
Tack så mycket.
Ja, du är från lite mer sydliga breddgrader, hör man.
Ja, jag är ena nere från guldstaden Malmö.
Ja, vi får gratulera till SM-guld i ja. Fotboll.
Jo. Ja, tack.
Det vore väl märkligt om inte ni vann med det, med så mycket pengar och så bra trupp.
Ja, de har en bra kassa i alla fall.
Ja, precis, precis. Mm. Ja, men vi ska berätta för lyssnarna direkt här att du jobbar ju inte alls som polis.
Nej, precis. Jag är på en helt annan myndighet. Jag jobbar på det kungliga tullverket.
Just det, för det är ju nämligen så att det finns ju andra myndigheter som jobbar med brottsbekämpning i landet förutom polismyndigheten.
Ja, vi är några stycken till ju. Mm. Det är ju tullverket och så har vi ju kustbevakningen också.
Precis. Men när landade du på tullverket då?
Det är över 10 år sedan nu, så det har blivit ett tag.
Och hur kommer det sig att du började jobba där?
Ja, hur kom det sig? Jag är faktiskt, min pappa är gammal tullare då, eller fortfarande tullare. Men jag hade inga tankar på att jag skulle bli tullare själv. Vad hade jag för drömmar? Så jag ville bli brandman, var jag mycket inne på. Uh-huh. Jag har jobbat nästan 8 år som deltidsbrandman, så jag tänkte att jag skulle gå på heltid. Men sen så såg jag att de sökte tjänster på tullen, så att men jag chansade och skickade in en ansökan och kom in.
Vad händer när man kommer in där då? Får du gå någon form av utbildning då, eller?
Ja, det är ganska, ungefär en ettårig utbildning hade jag på min tid. Mm. Men nu är det ju lite annorlunda. De har ökat den upp till 16 månaders lång utbildning. Men det är en utbildning som Tullverket tar hand om själv. Det som är det positiva som gjorde att jag vågade ta steget, eller våga, det var väl att just med att det var en betald utbildning. Så man behövde inte ta några studielån.
Nej, det är smidigt.
Så det var jättebra.
Och vad den här utbildningen då, du behöver inte liksom räkna precis allt ni gjorde, men vad omfattar den av ungefär det här året då? Hur ser det ut?
Vi hade, på min tid så var det 7 månader i skolbänk och resten av de här 12 månaderna var i praktik ute på grupp. Alltså teorin är ju mycket, i början så handlade det om att man skulle lära sig det lite så. Det finns olika grenar inom tullen. Det finns de där man ska handla om att ta ut avgifter och skatter. Och det ska man lära sig allt om det. Mm. För alla varor som kommer in i Sverige utanför EU ska man ju betala tull och moms och Då ska man lära sig allt om den biten. Mm. Men sen var det ju såklart den andra biten som var den... Man skulle göra precis som man ska köra, lära sig köra bil, köra blåljus. Man ska lära sig visitera bilar, mycket självskydd. Alltså allt det praktiska. Mm. Att, ja, det var en jäkligt rolig tid och vi var en bra klass med, blandat med folk från hela Sverige nästan. Så att, ja, det var riktigt roligt.
För ni är väl beväpnade i vissa fall, va?
Ja, vi har ju en, jag vet inte, vi har väl en lite udda beväpning så kanske tycker vissa, men vi får inte bära vårt vapen till uniformen. Aha. Vi får bara bära vapen när vi är civila.
Aha.
Och tjänstgör inom ramen för tullkrim, då får vi bära vårt tjänstevapen.
Just det.
Just så att, det. Den vägen har... Vad Tullverket valt.
För när man tänker på det så har man ju aldrig sett en tullare med vapen till exempel på Arlanda när man kommer in och sådär.
Nej, det får inte. Det finns ingenting i regelverket som säger att tullen får bära vapen till uniformen. Det är väl mer interna då, skrivelser som gör att vi inte får bära vapnet till uniformen.
Just det, men polisens roll har man väl ganska bra koll på liksom vad polisen ska göra och satt att göra. Men tullen, ja, då vet vi ju såklart, tullarna möter vi ju vid gräns, i samband med gränsen framförallt. Och det är ju det som kommer in och som ni ska ha koll på helt enkelt.
Precis. Ja, vi är ju ansvariga för alla varor, alltså fysiska varor då, som kommer in i Sverige. Mm. Så att vi har ju ingenting med själva människorna då. Men saken är ju att det är människorna ofta som kommer med varorna. Mm. Så att, ja, vi jobbar jättemycket med människor, men själva ansvaret ligger på varorna som kommer in.
Så du menar att det kommer alltså människor då som ska åka på det här varor att förtulla, men som försöker åka på grönt? Finns det sådana?
Ja, det börjar bli lite förlegat med grönt. Och det är just när vi gick med i EU 95,
ja.
då skulle det vara fritt flöde över gränserna från då EU-länderna. Så att då sparkar man ju halva Tullverket ungefär, så att 2000 man fick lämna nästan. Mm. Men sen så insåg man då att det här var ju inte så bra. För att mycket av det som vi inte ville ha in i Sverige, det kommer ju från EU-länder. Så att då inser man att vi får nu ha någon sorts kontroll på våra gränser då från EU-länder. Så att då börjar vi även, ja, eller fortsätter då med de här kontrollerna.
Vad har du för tjänst idag då? Vad är dina arbetsuppgifter?
Min nuvarande tjänst är jag gruppchef på en kontrollgrupp. Och det beståendes av 10 medarbetare har jag. Och sen så även, tänkte säga extra knäcker, men jag går in även som vakthavande befäl ibland också, när det behövs.
Och jag tänker på, eller vi kan börja med ditt gruppchefstjänst då. Hur styr du dina mannar då i den här gruppen då? Vad blir din hur ser din arbetsbeskrivning ut så att säga?
Alltså, jag jobbar ju som vanligt med gruppen. Vi får en gång i veckan sån arbetsorder och vi ska vara någonstans på vår arbetspass. Jag utgår ju från Malmö, men vi har hela södra Sverige som vårt arbetsområde. Så det är allt från hamnarna uppe i Blekinge till Trelleborg, Malmö, ända upp till Helsingborg.
Okay.
Så att det är mycket varierande. Även flygplatserna. Vi har ju Sturup också som är en hyfsat stor flygplats. Så det blir inte så monotont arbete. Och hela tiden nya flöden och nya miljöer att jobba i. Så att,
jobbar ni mot tips då? Inkommande tips? Eller hur gör ni?
Ja, men klart vi jobbar med tips och så. Vi är ju placerade på de infarterna i landet där det då finns underrätt. Vi ska ju vara på de ställena där det är störst chans vi har störst beslag. Och såklart har vi även jobbar vi underrättsmässigt. Vi har en jätteduktig underrättse avdelning i tullen också som jobbar och förser oss med tips. Och sen har vi lite olika grejer också, hur vi kan få reda på grejer som är på väg in. Men det kommer inte jag säga här. Hur vi, men det jag kan säga är att vi har fått nyligen så har vi börjat jobba med de här ANPR-kamerorna.
Okej, vad är det för någonting?
Det är sånt som läser nummerskyltar. Den har ju varit till stor hjälp och den är ju väldigt uppskattad. För då får vi ju mer en heads up på om det är någon... För när vi hade någon sån, vi hade, ja men det säger jag, de har laddat en bil med 10 stycken vapen i Serbien. Vi har registreringsnumret och den är på väg in. Då fick vi ju stå manuellt där och leta efter den då. Stå på Öresundsbron och så kommer det, ja men 15 000 fordon. Det blir ganska, man tappar fokus ganska snabbt. Nu istället så är det en kamera som bara plingar till. Så ja, nu kommer bilen. Så det blir, ja, men det blir en utveckling till det bättre.
Ja, det är ju riktigt bra hjälpmedel ju.
Ja, och det är lite så. Jag hoppas också att polismyndigheten ska få den här möjligheten. Får man titta på våra nordiska grannländer så har ju de sådana här ANPR-kameror inne i landet också. Och den är alltså ett fantastiskt verktyg i brottsbekämpande möjlighet. Som danskarna har den och använder den frekvent, även polisen då. Säg att någon har, ja, men det har varit ett rån och man har ett regnummer, så helt plötsligt plingar den till, ja, men då vet de att den ligger på den här vägen.
Det känns som att danska, det är mycket vi skulle kunna lära oss av danskarna, känns det som.
Ja, men danskarna ligger ungefär 5-10 år före oss lite i så. Det danskarna får nu, det tar väl ungefär 10 år innan vi får det. Så att de ligger ju såklart för polisiärt. När det gäller tullen så gör de inte det.
Okej. Även om du är tulltjänsteman, men den kunskapen måste ändå finnas någon form av frustration att känna den kunskapen att de är typ 10 år framför när det kommer till det polisiära, om du känner det.
Ja, men absolut. Det känns lite som att ja, men lite fortare kan det gå. Nu har det ökats på rätt så bra tycker jag de senaste 5 åren nästan. När jag har tjänstgjort, det känns som att allting blir bättre. Det är inte mycket som blir sämre. Så att, men det är ju lite så att vissa grejer skulle man verkligen kunna ja, men bara införa. Så hade det underlättat vårt arbete.
Men som din grupp då, ni fokuserar inte på några speciella typer av varuslag, utan är det mer liksom bara ja, illegala varor till exempel och sånt som man tänker man ska föra in utan att så att säga att det beskattas och så, utan går ni på allt illegalt eller det som ni tror ska tas in ja, lagtekniskt felaktigt så att säga?
Ja, vi har ju allt egentligen. Men som det är här när jag är söder så har vi inte så mycket... Vi brukar prata om två olika inflöden. Vi har ju det som kommer från EU-länder och sen har vi det som kommer utanför EU-länder. När det kommer innanför EU-länderna så är det ju då är det fritt fram. Där finns inga skatter eller moms eller någonting. Det är bara att importera hur mycket du vill. Och det är det flödet vi har när jag är söder. Så man kan väl säga att grupperna här när jag är söder är väldigt specialiserade på restriktionsvarorna då, som gäller ungefär ja, men narkotika, vapen, djur, alkohol och tobak. För den delen har vi inte problem med. Så att det är väl de varorna som vi när jag är söder är mest fokuserade på.
Vad har det varit mest av nu senaste tiden för dig och din grupp då?
Narkotika är ju alltid det vi hittar mest av.
Ja, det är så.
Men sen så är det ju tyvärr har det varit rätt så mycket av den här hundsmugglingen under pandemin. Hemsk och cynisk verksamhet som ökat jättemycket.
Just då, det tänkte jag vi skulle prata om sen i Patreon-avsnittet, just smuggling av hundar och det är en spännande del av den verksamheten ni gör. Men när du säger narkotika då, hur pass välutvecklat är samarbetet med andra tullmyndigheter eller polismyndigheter? Jag menar, hur mycket information kan ni få stöttning utifrån av?
Det varierar. Men det är också en grej som har blivit bättre med åren. Att just samarbetet med utlandet. Att vi har våra sambandsmän som sitter nere i Europa på Europol. Som, ja, men där har samarbetet blivit mycket bättre. Och vi har ju gemensamma ärende under, alltså mot stora organisatörer. Så att, ja, men absolut har ju samarbetet blivit mycket bättre. Mm. Om man bara tittar tillbaka säkert 10-20 år så det, alltså det är det är mycket, mycket bättre samarbete. Så att, sen kan det ju såklart, allting kan bli bättre. Jag tror ju att det finns mycket mer information att hämta bland våra europeiska grannländer just när det gäller information och annat. Mm. Som, jag tror alla hade att använda nytta av. Jag vet inte, det är kanske lite mer klur i den frågan, men lite så. Ett gemensamt europeiskt brottsregister så att man vet ju lite så vad det är för individ man har framför sig.
Just det. För det vet man ju bara när det gäller en svensk egentligen då.
Ja, man kan ju få fram det, men det tar ju det är ganska lång tid. Det är ju rättshjälp och man ska, du får ju fram det, men du får inte fram det som i dagens läge i telefonen.
Just det. Hur var det när du, jag tänker när man började, jag tänker tillbaka när jag började som polis till exempel. Hur var det när du började som tullare och gjorde så här första, började känna, få vittring på ett bra beslag?
Ja, det var faktiskt ganska roligt för det var, mitt första beslag var första dagen på aspiranten. Första tåg, vi jobbar ju på Öresundstågen som går mellan Danmark och Sverige. Mm. Så hoppar vi på Kastrup som är sista anhalten i Danmark, flygplatserna. Så där går jag på som ny aspirant, går in i första vagnen och hittar två stycken svenska ungdomar som har varit och festat lite, säger de. Öppnar deras väska och så bara, men det här var inte bra. Så hade de, jag tror det var 300 gram cannabis i väskan. Så att det var så mitt första arbetspass och min första kontroll, så att ja, det började jäkligt bra.
Ja, det var ju, då var det 100% efter den dagen då.
Ja, precis. Ja, man har haft lite boom efter den dagen, men det började bra i alla fall.
Men om vi tänker rent lagtekniskt då, de här killarna kommer från, de har varit nere i Europa, de kommer in i Sverige och korsar då gränsen så att säga. Lagtekniskt för en polis att kunna då titta i väskor och sånt där, det krävs ju då en tydlig misstanke måste man finna, särskilt om en polisman då ska göra det, då krävs det även fara i dröjsmål, alltså det krävs att man inte hinner kontakta en förundersökningsledare, i de flesta fall kanske en åklagare då, eller ett vakthavande befäl eller vem som är förundersökningsledare. Men vad krävs det för er när vi kommer in med våra väskor och sådär och korsar över mot Sverige. Vad behöver ni ens egentligen, någon misstanke eller har ni rätt att titta igenom randomly också?
Det beror också på vilken gräns du korsar. Men vi säger här där vi var från Danmark till Sverige, så det är europeisk inom EU. Då måste vi ha en misstanke, men den misstanken är väldigt låg. Den är anledning att anta.
Aha.
Så att den är extremt låg för att vi ska initiera en kontroll. Och det är ju, hade vi inte haft den lagstiftningen vi har, så hade vi inte gjort de beslagen vi har.
Men vad kan anledning att för lyssnare som inte är bevandrade i den juridiska vingården här, vad kan anledning att anta vad, skulle du kunna exemplifiera det som med någonting?
Ja, men säg att du går förbi, du ser en person, du tycker personen verkar nervös. Mm. Och sen går du fram och pratar lite med den och, så, och personen har en, ja, men vag historia på var han kommer resan ifrån och du uppfattar han som nervös. Mm. Då har du anledning att anta att det kan finnas något olagligt på personen eller i personens bagage. Och då har vi ju rätt att genomföra kontroll. Och det som är ju också och bra för vår del är ju att vi behöver inte skriva några beslut eller några papper på en genomförd kontroll.
Okej.
Så det är det som gör också att vi kan göra de här många, många fina beslag som vi gör. Ju, det är att majoriteten av de som kommer med, alltså, stora grejer in till Sverige, det är ju oftast, man vill ju inte använda någon som har ett register.
Nej.
Man vill ju helst använda sig av kurirer då, som vi kallar dem. De ska helst vara ostraffade och ha en bra historia för att komma in i landet. Så att man använder sig kanske då av... Jag hade ju ett tragiskt ärende där från, vad kan det vara, för ett halvår sedan. En förskolelärare som kom på bron. Hon hade med sig sin tvååriga barn i bilen också. Som kom med 10 kilo cannabis. Och hon var ju såklart helt ostraffad. Och, hon hade då, ja, hur hon hade kommit i fel konstellation och börjat köra narkotika över bron. Det vet jag inte i det här ärendet.
Hur fick ni nys? Hur får man nys då? Var det just så att man stannar och pratar då bara med den här personen då? Eller hade ni något tips där då? Eller var det bara liksom tulltjänstemannens vibe ni gick på?
Nej, men då är det ju den här berömda magkänslan. Mm, mm. Ja, man stannar och pratar och sen känner man fan, det är något som inte... Ja, men det är ibland svårt att förklara, men det är något som inte stämmer riktigt. Så blir det, ja, men då skickar man ner den här bilen på kontroll. Mm. Sen så blev det ju rätt obvious, för när den här bilen åkte ner på kontroll så stack hon istället. Så att det blev en biljakt av det. Mm. Och då blev ju tjänstemännen blev rätt chockade där när de öppnar bilen sen, och där sitter ett barn i en barnstol också. Så att, ja, det var väldigt tragiskt ärende.
Ja, det där är intressant. Jag tycker det som är väldigt intressant som du nämner, det är den här magkänslan som när man jobbar kanske specifikt som du gör med att prata med folk som då och känna av den här, ja, men det här, det är någonting i luften och någonting med blicken, eller någonting med rörelsemönster, någonting med händerna, det är någonting, det är så mycket, det är så många parametrar ibland som man inte kan, jag kommer ihåg, när man ska föra ner det på papper kan det vara väldigt svårt. Om man ska liksom konkretisera precis allting. Så sen blev man väl duktigare och duktigare på det. Jag tänker som jag som jobbade som narkotikapolis, och där man måste då avrapportera och styrka också varför man har gjort till exempel de här ingreppen då, som är liksom intrång på ens liksom fri- och rättigheter, liksom att någon rotar i väskor och fickor och allt sånt där. Så det kan ibland vara svårt att få ner, tycker jag. Men hur pass mycket bättre skulle du säga att dina känselspröt liksom har blivit sen du började och gjorde den här första liksom kollen på tåget till idag, 10 år senare?
Nej, jag hoppas att det har blivit mycket bättre. Mm. Men det har det ju blivit. Alltså mycket erfarenhet. Alltså nu, alltså, inte förlåta så, men ibland så... Nu kan man nästan, när man stannar en bil och pratar med personen, nästan känna direkt att den här bilen, här är det. Mm. Här är det. Och mycket det är klart, det är magkänsla och erfarenhet. Men sen så tror jag mycket på det här med att du kan faktiskt utbilda dig också i det här. För det finns ju även, alltså, studier och evidens på hur personer agerar när man ljuger. Mm. Där finns ju de här, ja, men lite så, de här mentalisterna då. Du kan ju läsa av kroppsspråket och... Mm. Mm. Ja, det tycker jag är sjukt häftigt. Och även läst mycket böcker om det. För att just kunna utbilda sig och lära sig själv. Och sen kan man prova de här lite testen då. Jag gillar ibland att ställa direkta frågor till resenärerna. Så när de inte är mer beredda på det, så brukar man bara säga så, ja, men har du grejer på dig? Och den blir de väldigt paffa. Mm. Och för en människa som ska ljuga så måste det ta lite längre tid att ljuga, för de måste hjärnan tänka till lite mer. Så att oftast tar de kanske, då väntar de kanske 2-3 sekunder innan de svarar. Bara så, nej, det har jag inte. Då vet man, ja, men då har den här personen kan faktiskt ljuga, för att, ja, men då väntar han lite extra på, eller hon, på svaret då. Mm.
Ja, intressant. Så du menar också att liksom din frågebank har också utökats med antal frågor och hur du ställer frågorna. Det är ju rätt intressant.
Mm. Ja, och så blir det mycket... Alltså vi brukar alltid börja med ett selekteringssamtal. Och då blir det att man står och pratar med den här resenären. Och då handlar det om att de har ju en story till varför de ska komma till Sverige. Och till slut, många av de här kurirerna, till slut så slår man hål på deras story. Mm. Till slut så har de inte, och då ska de börja freebasea. Och när de börjar freebasa, då det är då de oftast ser bort sig.
Just det. Och sen kanske det kan vara så att om man ska passera gränsen, att man har övat på ett sätt, och då kan den här, jag tänker på de här direkta frågorna som du nämnde, att det är kanske inte är någonting man direkt har övat. Man har övat, var kommer jag ifrån, vad heter det, mina föräldrar, varför ska jag över och så vidare och så vidare. Men när någon säger, har du knark i väskan? Då är det en fråga som kanske, som du också berättade, förvånar.
Precis, och det blir lite så överraskande, och då slår man lite, då blir de helt, kommer de av sig i sin story också. Så att, ja, men jag, den tycker jag då man skulle prova med de direkta frågorna sen. Såklart kan det vara lite, vissa kan ju kanske bli irriterade med att jag ser ut som någon som ska ha narkotika i väskan. Men normal reaktionen på de som inte har det är faktiskt att de börjar lite skratta och säga, nej, jag har inga grejer. Alltså,
nej.
Men till de som har det, de blir rätt, de skrattar inte i sitt svar.
Men det är rätt intressant, för jag var ju ansvarig för en rikstäckande utbildning under min polisiära tid som heter Drogtecken och symptom, som var en 3-dagars utbildning som gick ut på att vi lärde ut allting om preparatkännedom och vilka preparat som vidgar pupillen, vilka drar ihop pupillen och så vidare och så vidare och så vidare. Och så vidare. Efter de här 3 dagarna så sa vi alltid det till våra kursdeltagare, men det finns en hemlig metod också som man kan använda som vi inte har sagt under de här 3 dagarna. Och då var ju den, och då undrar de vad det var för hemligt. Då var det så här, du kan ju fråga någon om de har tagit något också. Och en del är det faktiskt så att de så bara, jag tog lite amfetamin igår eller något. Så svarar de, då behöver man inte göra massa tester. Och så ibland så är de här raka frågorna inte alltid helt fel.
Ja, precis. Och den är ju, även när vi jobbar ju också mot drograttfyllor och sånt. Och då är oftast de direkta frågorna är jäkligt bra där. Och även oftast så brukar de då, så tänker de, ja, men nu ska jag vara smart. Så säger de, ja, men jag rökte, det är minst 3 veckor sedan. Och då vet man att det är inte 3 veckor sedan, det kan väl lika vara på 3 timmar sedan. Och det är likadant med rattfyllerier. Säger de att de har druckit 2 öl, då vet man att de har druckit minst 10 öl.
Just det. Ja, det är intressant. Hur mycket övning har ni på så här? För det här tycker man ju skulle kunna vara intressant att verkligen vidareutbilda sig i. Och sen är det ju så, en del poliser och en del tulltjänstemän kan tänka, är ju väldigt, väldigt bra på just det här att locka fram misstag hos någon man pratar med i någon form av, om vi då ska kalla det förhör eller samtal. Liksom. Medan en del är lite mindre bra på det. Men hur mycket övar ni? Har ni någon kontinuerlig utbildning på det här, eller är det bara learning by doing?
Det är mycket learning by doing, och det är väl där som jag tycker kanske själva, inte bristen, men just kanske utbildningen kan bli bättre just när det kommer till, därför det finns ju mycket evidens säkert att ta in specialister och utbildare och med våra nya aspiranter på tullskolan. Men mycket handlar egentligen, jag är själv lärare på tullskolan och utbildar i till exempel i fordonsvisitation, hur man visiterar en personbil. Under den utbildningen såklart då lär vi ju aspiranterna allt om en bil, men vi går även och snackar med dem hela tiden och ger dem tips, och då pratar vi mycket om det här med uttaget och vad man ska tänka på, och, ja, men då blir det ju mina erfarenheter som jag lär ut. Och så har vi ju några andra lärare, så får man erfarenheterna där, så att,
just det. Hur lång tid skulle du säga att en grundlig visitation av en personbil, hur lång tid tar den?
En grundlig, då pratar vi timmar.
Ja, det är så.
Vi har ju rätt, och det finns ingen limit riktigt på en tullkontroll, hur länge den kan pågå. Men en bil som vi verkligen tror på, jag har ju lagt 3-4 timmar på en visitation av en bil. Men det beror ju mycket också på själva vad det är för bil, hur stor den är. Just nu är det ju hett med de här, har du blivit inne i de kriminella gängen, alla ska ha en mekanisk gömma. Som man öppnar med, man trycker på knappar och det ska vara magneter.
Okej.
Och det är den känslan när man hittar en sån här mekanisk gömma och sen så innan man har, så löser man då att ja, man hittar och man trycker på den här knappen och så håller du en magnet på en brytare och sen så helt plötsligt hör du hur golvet börjar lyfta sig.
Wow.
Och sen hittar du grejer där under. Den är svårslagen, den känslan.
Det är som förr i tiden alla finsnickare med lite av rang, de gjorde ju alltid så lönnlådor liksom. Det har man ju varit med om. Jaha, så men det krävs ju någon form verkligen av teknisk utbildning om att göra sådana där fack och grejer.
Ja, det är ju de som bygger de här, det är ju specialister. Så de är riktigt bra byggda, de här gömmorna. De har till och med haft bilar, de har till och med lagt in lite neonljus och de är riktigt bra byggena och svåra att hitta. Så att,
kan du ge något exempel där på någon sån när du har hittat någon sån gömma?
Ja, vi har haft Volkswagen Touran, en ganska vanlig när det kommer till, de har djupa golv alltså på bilen. Mm. Och då gör de här lådorna under passagerarsätet och förarsätet.
Mm.
Och när du då lägger en, tror du ska lägga en magnet uppe på instrumentpanelen på ett speciellt ställe och sen så har du med en liten brytare nere vid växelspaken. Och när du träffar då rätt med magneten på den här brytaren då kommer sätena lyftas upp och sen så har du ett lönnfack under sätena som är ungefär, du får in en 10 kilo på varje sida.
Men alltså lyft sätena upp, är det elektriskt med någon motor eller är det...
Ja, precis. Med elektrisk motor med såna, ja, vad heter de? Ja, de går upp och så.
Det handlar ju om en investering. Det låter inte helt billigt att montera en sån grej.
Nej, de är säkert dyra och sen så... Ja, men det är en marknad på att sälja såna här bilar. Och personligen så tror jag att det finns många såna här bilar som rullar inne i landet också. Många transporter in i landet som går med de här specialgömmorna. Så att, och det är väl där också man har, jag utbildar också många poliser just i att leta efter de här gömmorna. Och där tror jag det finns en stor brist, eller brist och brist, men poliser i skolan där kan nog, ja, just utbildningen också på själva visitationen av bilarna.
Mm.
För det tror jag inte det finns så mycket just när det kommer på priset.
Nej, jag tror inte den. Det är väl mer man lyfter på mattor och då tycker man väl att man har varit noggrann.
Ja, precis. Ja, det finns rätt många mer gömställen i en bil. Men sen har vi också många tekniska hjälpmedel och sen har vi också våra fantastiska narkotikasökhundar också.
Mm.
Vi har precis fått en ny handhållen scanner också som en backscatter. Så man kan bara hålla emot en dörr och sen så scannar du dörren och så får du en bild vad som finns inne i den. Så att tekniken går framåt också.
Men kan den, är det genom metall också eller?
Den går genom metall. Så att, ja, men den är skithäftig. Precis kommit nu efter den i ett halvår ungefär.
Så du skulle kunna lägga den mot en sån lucka då under till exempel förarsätet då, och scanna neråt så att säga?
Ja då, absolut. Det går bra. Och då ser du då, och det ligger där paketet och så ser du konturen av paketet.
Intressant. Jag frågar ju alltid poliserna om ett case som finns i deras minne. Men Niklas, vad har du för tullärende som sitter kvar i ditt minne efter de här 10 åren?
Mm. Ja, det finns, när du ställer den frågan innan, det finns många ärende att välja på. Mm. Men jag tänker faktiskt lyfta ett ärende för jag är gammal hundförare. Mm. Jag har varit, nästan hela min karriär har jag varit hundförare.
Okay.
Tjänstepension, eller tjänstehund gick i pension nu för 6 månader sedan. Lille Zack. Så jag tänkte lyfta ett ärende där han var delaktig.
Ja.
Delaktig. Det är då ett ärende för, kan det vara 4 år sedan. Jag skulle jobba övertid med en annan grupp och jag kommer ihåg att jag skulle jobba nattpass och kommer dit på nattpasset. På den tiden så var jag bara hundförare så jag var inte gruppchef. Så kommer den andra gruppchefen då och säger till mig, ja Niklas, du ska göra övertid med oss idag men du känner ingen press men du får leverera idag. Ja, men jag har haft ett jäkligt bra år med hunden, så att vi har haft många stora beslag. Mm. Så då känner man, då får vi leverera det här passet då. Så vi åker upp från Malmö till Helsingborg, ska vara där hela natten. Det här är i februari. Så det är en härlig skånsk vinter. Mm. Det ösregnar och blåser. Alltså man, riktigt skånsk härlig vinter. Man står där klockan 2 på natten och så rullar det in en färja. Jag ställer mig i lastbilsfilen. Och där kommer väl en 25-30 lastbilar av färjan. Och där står man då och selekterar och ska hitta då ett objekt som verkar intressant.
Hur kan man ens välja ut? Jag tänker en lastbil är en lastbil är en lastbil liksom.
Mm. Ja, men där är ju så erfarenhet. Det finns ju vissa åkerier som är kanske lite intressantare. Och sen Men jag personligen står och tittar mycket på och försöker möta dem med blicken.
Mm.
Chaufförerna. För att majoriteten av de chaufförerna som kommer med grejer vet faktiskt om att de har narkotika i lasten. Det finns ju såklart de chaufförerna också som är helt ovetande.
Mm.
Men jag tror det är få konstellationer som vågar skicka iväg ett stort parti narkotika med en chaufför som inte vet om att han har hela bilen full med narkotika.
Nej, man kan se massa problem framför sig om man gör så. Ja.
Mm. Nej, så jag står där i filen och lastbilarna bara rullar förbi, men jag tror inte jag pratar nog inte med en enda lastbil förrän den sista lastbilen kommer. Och sen så bara, du vet, den här berömda magkänslan, jag möter han i blicken och säger att han ser rätt så obekväm ut.
Mm.
Så jag stannar och snackar med han. Det är en holländsk chaufför, han kör en fulladdad lastbil med blommor. Sen börjar vi ställa våra frågor. Som tur är, det bästa med holländska chaufförer är att de kan ju engelska. Det är ju värre med de andra chaufförerna, de är lite svårare att kommunicera med.
Mm.
Nej, men så jag börjar snacka med han och ställa mina kontrollfrågor, och han svarar väl fel på alla kontrollfrågor, eller rätt för min del på alla kontrollfrågor.
Vad kan det vara för någonting då som du reagerar på när kontrollfrågorna?
En fråga jag ställer är hur länge han har jobbat på åkeriet, och då säger han att han har bara fått den här, det är en extra körning då.
Mm.
Han brukar inte köra på åkeriet. Och så frågar jag, hur hittar du denna körningen då? Så säger han, det hittar jag en annons i tidningen, och det är lite helt orimligt att man får en sån. Och sen så säger han då, på någon fråga så säger han, jag är så förtidspensionär, för han hade skadat sig. Och då har han ju dålig ekonomi, så då finns det incitament för att det är klart, han kan ju köra en extra körning och tjäna pengar.
Just det.
Ja, så då blir det ju, skickar vi ner bilen på, bestämmer mig för att den här bilen ska vi kolla i. Så jag skickar ner den på kontroll, på vår kontrollplatta. Och då är det här, klockan 2, man är lite trött och det är blåst och man är väl inte supersugen, så taggad. Så jag går och hämtar min tjänstehund och ska göra ett sök.
Mm.
Så jag kommer ihåg, jag går in där och han ligger i sin bur och väntar, och han bara tittar på mig ungefär. Bara, du, husse, klockan är 2, ska jag verkligen upp nu? Kom igen nu. Och så, det är såklart, han ställer alltid upp. Så. Och så går vi in i lastbilshallen, och sen så ser man direkt på hunden att nu jävlar, här är nog grejer.
Asså, du ser det på honom direkt?
Ja, men han taggar ju till ordentligt när han kommer in i lastbilshallen. Så att han gör ett jättefint sök runt lastbilen.
Vad är det för ras där? För du sa att det var en liten hund, uppfattade jag. Vad är det för?
Ja, det är en liten springerspaniel.
Ja, springerspaniel. Mm.
Mm. Så när han gör ett jättefint sök utvändigt då. Och sen så öppnar vi, öppnar lasten där bak, och sen så... Han är en ganska försiktig av sig. Han är väl inte den mest modiga så när det kommer till i miljö. Men han hoppar rätt in i lastbilen och bara försvinner in bland blommorna. Och det har jag inte han gjort många gånger, ska jag säga. Så att det jag ser inte han ens. Han försvinner in i lasten. Men det enda jag hör är hur nosen går. Så jag hör ju nosen att han, ja, man jobbar på. Och sen så helt plötsligt bara blir det tyst. Så tänker jag, nu har det hänt någonting. Han har fastnat eller något. Jag börjar bli orolig.
Aha.
Så jag försöker kalla på honom och han kommer inte tillbaka. Men det är helt tyst inne i lastbilen. Så att jag tar mig bältet och sen så börjar jag ju krypa in själv. Och jag kryper ju på blommor och tänker att det här kommer att bli ett skadestånd utan dess lik. Så jag börjar krypa in där och lysa. Och sen när jag kommit halvvägs så ser jag lite längre in, så ser jag konturen av Zack. Och då står han helt still bara. Och han är ju intränad på att ha en frysmarkering. Att när han ska komma så nära källan som möjligt och sen ska han då frysa när han kommit så nära. Så han står där och fryser mot massa Lidl påsar.
Okej.
Okay. Så att jag kryper in där och sen så kommer jag fram till de här Lidl påsarna och det är hur många det är där, det är säkert en 25-30 påsar. Och sen så öppnar jag en sån påse och sen så dum som man är så bara så är där en matlåda i en matlåda som bara, varför köra matlåda? Han kör ju blommor ju. Men det är ju inte, det är en matlåda full med amfetamin. Då fick man ju pulsen rejält. Och belöna hunden och så fick man ju säga till kollegorna att nu, vi har något riktigt bra här.
Hur många matlådor var det?
Ja, jag vet inte hur många det var, men själva mängden i sig så blev det väl 130 kilo amfetamin,
wow.
140 kilo cannabis och sen så hittar vi även 15 kilo kokain.
Oh, wow.
Så det blev ett jäkla bra beslag.
Men då låg det ganska så inte, när vi pratade ju om de här lönfacken innan, det här var inga lönfack alls.
Nej, det här låg ju bara, då hade de ju den legala lasten av blommor som då var i vägen då. Så längst in så hade de gömt själva narkotikan. Så att i alla konstellationer använder sig inte av de här specialgömmorna.
Nej.
Speciellt inte när det kommer till lastbilar. Då är det oftast kanske gömt i den legala lasten.
Okej. Okay. Ja, det var ju ett dunderbeslag. Vet du någonting om vad som hände med domen där sen?
Ja, det som är riktigt bra, eller häftigt tycker jag, det är att efter vi har detta ärendet då, vi börjar initialt med att vi börjar spårsöka på plats och sen så håller vi ju förhör även med det misstänkte. Så vi börjar själva utredningen där och då och börjar paketera det till vår tullkriminal.
Mm.
Så att på morgonkvisten där är vi klara med vårt ärende och så kör vi in den misstänkte som blir blandhållen då av en åklagare till arresten. Och det är väl, vi gör ju våra egna ärende det mesta. Men det enda vi inte har, vi har inga egna arrester. Så då får vi ju låna polisens arrester.
Just det.
Så när vi är klara där så tar ju tullkriminalen över med utredningen av ärendet. Och även våra IT-tekniker tar över telefoner och annat och börjar titta på den här individen. Och börjar hitta intressanta personer i Holland då som utredningen vill åka ner på rättshjälp och höra.
Mm.
Så när de kontaktar då holländska polisen och säger att vi har de här som vi skulle vilja hålla lite förhör med. Så de bara nej, de kan inte höra. Jaha, det kör vi ett jätteärende på här i Holland.
Oh.
Och då blev de ju intresserade holländarna. Jaha, så de kör grejer till Sverige. Så att då blev det ett gemensamt, då startades upp en gemensam insats mellan holländska polisen och svenska tullkriminalen och svenska polisen. Och det här ärendet bara växte och växte. De pågick under ett år. Under det här året så kom det flera lastbilar då som man hade koll på. Vi kallar dem för äggbilar, de här lastbilarna. För att de är laddade med hur mycket narkotika som helst och sen så kör de och levererar till kanske 6-7 mottagare i Sverige.
Mm.
Så där kom väl en, jag tror det var en 3-4 sådana äggbilar då, som ja, tullkriminalen, våra spanare och polisen, jag tror det var Noah som inblandad, som körde på de här. Och det plockades hur mycket narkotika under det året som det pågick. Och sen när man väl slog till i Holland och skulle slå ut nätverket, så hittade man ju, ja, det var ju fabriker och jag vet inte om det var hur många hundratals kilo, nästan ton, och man hittade 8 miljoner i kontanter och jättemånga blev gripna. Så att, det, jag tycker det är jäkligt häftigt att, bara, att det började lite att min lilla tjänstehund var en del i att det här nätverket kunde slås ut.
Mm, verkligen, det var ju riktigt att, coolt.
Ja, och allting började med en liten magkänsla i filen.
Ja. Ja, den där magkänslan är inte helt fel ibland, fasen. Och de här kontrollfrågorna också, det är ju intressant det där om att kunna veta vad, att folk kanske är i behov av pengar, då skulle man kanske kunna göra vissa saker och så vidare och så vidare. Den kännedomen du har om åkerier och hur man anställer eller ser till att någon får en extra körning, det är ju oerhört viktig kunskap för en tulltjänsteman.
Ja, och det är det som allting bygger på, man med mycket på erfarenhet, och det var väl där som var lite tråkigt då 95 när vi gick med i EU. Det var ju att vi blev om alla, det var ju lite så först in först ut, så att alla de yngre fick ju sparken där 95, så att vi hade ett jättehopp eller tapp med kompetens. När jag började så var det var de äldre och så var det vi nyanställda.
Ja, just det, sist in först ut, ja. Ja,
yes, precis. Mm. Så att så det var ju då det tappet där, så det har ju tagit lite tid för Tullverket att komma tillbaka på fötter nu, och vi börjar väl komma så smått tillbaka lite nu med nyanställningar, så att det går åt rätt håll i alla fall.
Spännande, trivs du med jobbet?
Mycket. Jag brukar säga att till alla som frågar så är det min hobby. Ja, det är, efter 10 år så tycker jag det är lika roligt att gå till jobb. Och, ja, men det är just den jakten som är, och den att när du går till jobb att du vet aldrig när du hittar det stora beslaget. Det är alltså just den, ja, men just den jakten är svårbeskrivlig. Mm.
Ja, men den kan jag köpa, det förstår jag. Det finns någonting spännande där ju. Mm. Så du skulle kunna rekommendera yrket då till lyssnare som kanske är i slag om att fundera på framtida yrken?
Absolut. Ja, jag tror det är inte många som kommer ångra sig om man söker till Tullverket. Jag tror det är så, när någon slutar så blir det ett jäkla snack i grupperna. Men varför slutar den individen? Och det kan vi tappa kanske en eller två tjänstemän här i söder per år som slutar. Så att det, när det väl kommer in så är det ju oftast så stannar det livet ut.
Mm. Så när någon slutar så är det något skumt.
Ja, då är det inte skumt. Men det är lite så att folk börjar fråga, men varför slutar den här individen? Och, så att det är inte jättevanligt att folk slutar. Sen är det såklart ibland så snor kanske polismyndigheten någon. Och eller så tar vi från polismyndigheten. Vi har ju börjat extern rekrytera när det kommer till tullkrim. Så vi har tagit lite spanare och utredare den sista tiden.
Ja, just det. Där kan man ju växla.
Ja.
Ja, men superintressant, Niklas, att höra kring ett... med ett yrke. Vi ser de här tullarna hela tiden egentligen när man flyger och sådär, ser man någon flimra förbi, men det var ju superintressant att få en liten inblick i alla fall kring det här yrket. Men jag måste ju avsluta, det gör jag ju alltid om filmer, men det är klart, tullfilmer är kanske inte, jag vet inte om jag kommer på något.
Ja, den är väldigt torftigt utbudet där. Som du sa, du skrev att du skulle fråga mig det, och jag är jättesvårt att komma på någon ren serie. Så jag bara, jag har, det här är ett klipp i Wallander för 25 år sedan med någon tullare.
Ja.
Men annars är det ju gränsbevakarna Australien, men det är mer så
Ja,
dokumentäraktigt.
just det. Men hur väl, det där, de har ju väldigt strikta regler när det kommer till vad man får ta in för planter och växter. Och där har man ju zappat förbi det där.
Ja, det är ju nästan liknande regler när det kommer till utanför EU och du kommer in till Sverige.
Ja, det är så.
Där är väldigt strikta regler så. Men sen kanske vi, jag vet inte, vi jobbar kanske på olika sätt och så, än vad de gör. Men annars är det en jätteintressant serie som jag har följt. Det är på Netflix som heter Dope. Där kan man verkligen följa hur de tillverkar narkotikan och hur de smugglar det in i Europa och USA. Den serien är jättebra.
Ah, intressant. Den har jag faktiskt inte sett.
Ja, men den är ganska häftig där. Och då får de ju till och med följa med de här konstellationerna, och de är med och filmar i kartellerna.
Men är det någon form av dokumentärserie eller?
Det är en dokumentärserie,
Spännande.
rent
Ja.
av. Men den är bra.
Ah, kul. Dope. Ja, den ska vi kolla upp. Niklas, supertack. Vi kommer ju prata vidare i Patreon-avsnittet där vi ska prata om det här. Det känns ju cyniskt det här att hålla på med djuren och frakta dem illegalt och sådär. Men vi ska prata lite om det och vad du har för erfarenheter kring det i det avsnittet. Så länge och fram till dess så säger jag stort tack Niklas för att du var med i Snutsnack.
Tack själv, det var bara trevligt.
Stort tack! Snutsnack är slut för den här veckan. Jag hoppas att du gillade det här tullavsnittet. Det gjorde jag personligen. Nästa vecka kommer ett nytt avsnitt. Jag hoppas vi hörs då. Annars Facebook, Instagram eller så blir det Patreon på patreon.com/snutsnack. Ha det bra! Hej!